Hej och välkomna till Dating i P1. Jag heter Nour El-Refai. Vi pratar nätdating här i P1 och dagens program kommer handla om matchmaking. För 100 år sedan i Sverige var det inte ovanligt att föräldrar sinsemellan diskuterade fram vilka deras barn passade ihop med och inte. Inte vidare romantiskt kan man tycka. Idag är det ganska fritt fram att välja i Sverige, men romantiken blossar inte för det. Det nya sättet att matcha människor är med vetenskapliga tester. Idag ska vi kolla på hur nätdatingsajterna matchar ihop oss med varann. För att hitta rätt i det stora flödet av människor som precis som du söker kärlek på nätet erbjuder de stora sajterna tjänster för att sålla. Men inte bara sålla, de hävdar också att de kan plocka fram just den eller dem som skulle kunna passa just dig bättre än någon annan. Och till sin hjälp så har de tagit vetenskapsmän. Att kunna skryta med en professor på sin sida gör att sidan får en större trovärdighet. Simon Måsar, min producent.
Hej Nour.
Du har gett dig in i den här vetenskapliga kärleken.
Det kan man säga. Jag ska gå på jakt efter den vetenskapliga kärleken i det här programmet. En av de stora aktörerna på nätdatingmarknaden här i Sverige, det är en sajt som heter Mötesplatsen. Den ägs av mediekoncernen Schibsted. Och de är naturligtvis väldigt, väldigt stolta över det vetenskapliga i just deras matchmaking-test. Testkonstruktören, han är norrman, han är psykolog och han heter Andreas Lös Närrum. Jag satte mig på ett flyg till Oslo för att träffa honom.
Vi ska alltså få följa med till Norge.
Ja, precis. Andreas Lös Närrum är vad man skulle kunna kalla en kommande kändis när det kommer till kärleksbranschen. Samma dag jag ska träffa honom så ska han vara domare i ett nytt norskt tv-program. Där ska han avgöra om par som redan är ihop bör gifta sig eller inte. Men det här med kärlek och relationer har inte alltid varit hans specialitet. Från början så jobbade han som testkonstruktör inom rekryteringsbranschen. Men så 2005 då fick han en fråga om att göra ett nytt kärlekstest. Ett test som visade på kärlek som funkade på riktig kärlek.
Jippie, tänkte jag då. Och det vi då fick spørsmål om, det var den drömmespørsmålet som alla psykologer önskar. Alltså kan inte du se vad som är möjligt att göra? Vad finns av litteratur här sån? Och så se hur du kan hjälpa oss att lage det som fungerar bäst.
Det här, det var ju en seriös fråga från ett seriöst företag. En gång för alla skulle kärleken definieras, struktureras och systematiseras. Och Andreas, han var hård mot sig själv.
Alltså, jag ska inte bruka spekulativa ting. Jag ska bruka något som jag, när jag brukar något, så ska jag vara trygg på att det har varit prövd ut i 100 universiteter för, och det ska vara skrivet många tusen artiklar om det, och så att vi kan vara så säkra som möjligt, för det är det jag säljer på något sätt. Det är den att när du gör det på denna måten, så har du en akademia bak det.
Han börjar läsa på. Men snart visade det sig att den vetenskapliga litteraturen om kärlek är oändlig. Han var helt enkelt tvungen att sålla i materialet. Och när han gjort det jobbet så pekar allting emot en teori. Den kallas för The Big Five. Den delar in människor i 5 olika människotyper.
Och det är en väldigt dejlig tradition, för den är inte så mystisk. Där är premissen det att man har tänkt att människa har haft språk i många tusen år, och det som är viktigt för oss, det må ha nedfällt sig i språket. Hvis du köper det premissen där, så blir det logiskt att det går an att se hur folk faktiskt brukar språk och analysera det och så finna ut vad som är viktigt för oss.
Vi är alltså bara 5 olika människotyper. Vilka är vi då, undrar man ju.
Det första folk lägger märke till, enten där i Kina eller Chile eller Skandinavia, det är om du har vänt ut mot världen eller om du har vänt in mot dig själv.
Jag fattar inte. Är det han försöker säga är att första frågan är om vi är inåtvända eller utåtvända?
Ja, precis. Vill du veta nummer 2?
Jag vill veta nummer 2.
Ja, huruvida man är empatisk eller reserverad som människa.
Om du fattas som en som är varm och när.
Nummer 3, är du med?
Mm.
Om man har ordning och reda eller om man är en slarvig person.
Om du då gärna vill att allt ska vara förutsigbart, det ska vara tellekanter, eller om du syns det är grejt att allt flyter lite.
Nummer 4, temperament. Om du, du vet, är en sån här som brusar upp och ställer till med senare drama queen-typen. Eller om du är en människa som är lugn och stilla.
Och nummer fem.
Och så nummer fem.
Och den sista, den kallas öppenhet eller intellekt, och handlar om hur mycket behov för nya ting du har. Är du intresserad av att lära dig nya språk, nya, alltså läser du massa aviser och massa tidskrifter, vill du, alltså är du upptatt av läringskurvor och konst och kultur, och eller är du inte så upptatt av det? Vill du gärna göra ting på den traditionella måten och inte finna upp hjulet på nytt? Som du är förnöjd med rutiner.
Gud vad skönt, Simon, känner jag nu att det är så enkelt att vi är bara olika fem människotyper.
Visst är det skönt?
Jätteskönt.
Ja. För att reda på vem man är av de här fem människotyperna så skapade man ett frågeformulär. Ett första test kan man säga. Det innehöll över 1000 frågor som man fick fylla i. Men nu kom man till det första stora problemet kan man säga. 1000 frågor är lite för mycket frågor. Det tar lite för lång tid. Så man var tvungen att banta det för att det skulle passa internetverkligheten.
Så det blev 5 frågor?
Nej, det blev 300 frågor.
Jävlar, ja.
Ja, men även det är ju rätt mycket. Så de allra flesta som går in på sådana här sajter, de åker ju aldrig klicka i det här.
Men om man nu har lagt ner tiden och ändå klickat i det för att man är verkligen ambitiös och vill träffa någon, vad leder det till då?
Det leder till att du matchmakas med en person eller flera personer som har klickat i så likt som möjligt som du har klickat i. Och ju likare den personen är som du är, ju bättre match får ni.
Så det Andreas menar är alltså att för en lycklig relation så ska man alltså vara så lik sin partner som möjligt.
Och är ni riktigt, riktigt lika, då får ni en lycklig relation.
Och vad exakt är en lycklig relation?
Enligt Andreas så är det en relation utan bråk.
Och det handlar om friktion. Alltså friktion är det värsta. Det är det som, när du får friktion mellan två människor i ett parforhåll, så har det en viss kostnad som, och den olikheten, när olikheten där är en sån art att friktionen blir stor, så kan det vara farligt för parforhållet.
Okej, så att om jag ska bli lycklig så ska jag hitta en person som är så lik mig som möjligt. Alltså en tjej i 24-25 års åldern som är feminist och skånsk och arabisk samtidigt, komiker, skådis och som har jävligt taskigt morgonhumör. Jag vet inte om jag kan leva med en sån person, Simon. Jag tycker inte det låter bra.
Du vill ha någon som är mer olik dig själv. Du,
ja,
pratar om det här opposite attraction.
Opposite attraction, exakt.
Den hör vi ganska mycket. Och det, och då många gånger när jag hör den så är det en skinnolikhet. Det är inte en reell olikhet. För det jag då ofta hör är att min kona och jag, vi är helt olika. Hon liker bara att gå 20 km på ski, men jag liker att gå 25 km. Så det, eller att min kona läser Tolstoj, vi är helt olika, för jag läser Dostojevskij. Att i bonn så är det en ganska stor likhet allikevel. Så den olikheten de fokuserar på inte är grundläggande.
Jag sammanfattar. Här finns alltså ett test som talar om för dig vilken av de här 5 grundläggande personlighetstyperna som du är. Och utifrån det testet så matchmakas du sen med andra som är precis likadana som dig själv. Och träffar du den personen i verkligheten och ni tycker att ni är intressanta, så är chansen att ni ska bli kära och få en bra och lycklig relation större än om du träffar en random människa på stan. Det låter ju ganska smidigt faktiskt.
Andreas, han är så säker på sitt test, så han önskar i hans värld skulle han vilja att alla som träffades, inte bara på mötesplatsen då, gjorde sådana här tester för att vara säkra.
Det borde ha varit sådana små kiosker på väg hem från byn på lördagskvällen, och folk kunde gå in och göra det här.
Så om jag skulle träffa dig på krogen och tycka du så trevlig ut, så säger jag bara: hej, har du lust att svara på 300 frågor?
Ja, jättegärna.
I det här programmet så startade vi förra veckan vår egen följetong. 2 personer har gett sig ut på jakt i nätdatingdjungeln för att se hur svårt det är att skapa en internetbaby. Samanda Ekman, det är du som följer våra nätdejtare.
Hej Nor! Ja, alltså både Fredrik och Amanda som vi började följa förra veckan har båda gjort varsitt test som var väldigt långa, kan jag säga. Fredrik gjorde match.coms test och Amanda gjorde mötesplatsens test. Och testerna hade ungefär 300 frågor var. Så då kan du ju räkna ut att jag har hört 600 frågor. Och nu ska du också få höra. Inte lika många, men vi lyssnar.
Jag ser på den ljusa sidan av livet. Åh, vad präktigt. Ja, det gör jag. Jag blir lätt upprörd. Nej, jag betalar räkningar i tid. Ja, jag blir sällan arg. Nej, avstånd. Jag störs inte av stökiga personer. Jag störs inte. Nej, det gör jag inte.
Här hör vi några av de frågorna som mycket riktigt handlar om ekonomi, städning och så vidare. Och jag vill tillägga att om man vill göra de här testerna för att kunna bli ihopmatchad sen, så kostar det några hundralappar extra. Fredrik gör ett annat test som har en annan struktur.
Jag tycker om att bestämma och känna att jag har kontroll, ja. Jag ser mig som en idealist eller realist. Mer åt realisthållet ändå. Så. Jag tycker att min partner ska vara passionerad eller förnuftig.
Och under tiden som Fredrik och Amanda svarar på de här frågorna så tickar en liten procentsiffra upp i ena hörnet på skärmen. Och den här lilla illustrationen berättar hela tiden hur många frågor som det är kvar. Den börjar på 100% och jag kan säga att frågorna handlar om allt möjligt. Amanda får till exempel frågan om hon brukar tvätta händerna efter hon varit på toaletten.
Ja, det är viktigt att bevara miljön. Privatisering av statligt ägda bolag kommer att ge en bredare och förmodligen bättre service.
Ja. Ja, nu är det ungefär 70% av frågorna kvar.
Jag tycker bäst om följande konstnärer. Monet, Picasso och Da Vinci, Van Gogh. Om jag tycker att min partner är helt felklädd inför en viktig tillställning, säger jag precis vad jag tycker, låt henne gå som hon är. Nej, då säger jag till.
50%.
Jag är intresserad av människor. Ja, jag tycker inte om mig själv.
Sparsam eller slösaktig.
Vad menar du? Ja. Eller?
Gud, it never ends alltså.
Meningen med det här testet är ju att hitta någon som är så lik honom som möjligt. Vad tänker Fredrik om det?
Att, jag menar, en person som är exakt som jag. Vad är det? Så här, bara musiker som jobbar som lärare. Som, alltså fy fan vad tråkigt. Jag, tråkigt bara jag tänker på det liksom.
Det är lite spännande. Okej, nu klickar jag. Sök. Okej, Ante 37 från Sigtuna. Vi har i alla fall 86% matchning. Hej, här har du en positiv. Så anstår jag på positiv. Men hur är det möjligt när jag själv skriver så här, att jag tycker det är viktigt med rättstavning eller vad det var för fråga? Sen är det första han skrivit så jag anstår fel.
Fredrik blir också lite besviken.
Lagom, hon är halv, 168 cm lång, mörkbrunt hår, blå ögon, lalala. Men okej, okay, det säger ju inget. Jag vill säga hon ser ut.
Fredrik har ju signat upp på ett så kallat VIP-abonnemang för att kunna göra ett sånt här test. Men nu när han kommer fram till sin matchning så inser han nackdelarna, för att det finns en funktion i det här VIP-abonnemanget där man kan välja att inte visa sin bild, så att alla bilder på sina matchningar som han får upp är liksom blurriga.
Hej Ines, du är den person på den här sidan som jag har störst procent match med, som har störst procent match med mig. Det gör att du kommer bli den första kvinnan i världshistorien som jag mejlar, men som inte har en profilbild. Skicka.
Ja, det är väldigt spännande, Simon, eller hur?
Ines, ska hon svara?
Ja, ska hon det? Kommer kärleken blomma? Är de jättelika varann eller hur ligger det till egentligen?
Du.
Ja, okej. Okay, men vi får inte höra mer nu utan vi får följa med
nästa vecka
får vi höra. Men det är en sak jag undrar över av det här som Amanda sa. Och det är att man skulle svara på om man tvättar händerna när man har varit på toaletten eller inte. Hur vetenskapliga är sådana tester egentligen?
Nu kommer vi till den så kallade vändpunkten i programmet.
Jag älskar vändpunkten.
Nej, jag är väldigt kritisk mot dem och väldigt tveksam.
Det här, det är Hans Gordon. Och han är, precis som han sa, kritisk till att sådana här tester funkar. Han är docent i pedagogik, psykolog och psykoterapeut.
Och han är kritisk.
Ja, för det första, det här som de norska psykologerna har kommit fram till, man kan säga att det är ett utskott på det träd som man har odlat sedan länge inom det här området, och där det fanns en mycket välkänd psykolog i England som heter Eysenck som konstruerade det som går under begreppet Big Five. Alltså det är människans fem fundamentala personlighetsegenskaper. Eysenck var visserligen en väldigt, väldigt välkänd och välrenommerad psykolog, men han var också utsatt för väldigt mycket kritik, och inte minst genom att han så att säga försökt att reducera människans komplexitet och mångsidighet till endast fem egenskaper. Och jag vill nog påstå att det går alltid att kritiskt granska det här och sätta frågetecken för både ett och annat.
Ett stort frågetecken är huruvida sådana här tester egentligen säger någonting överhuvudtaget om vilka vi är.
Det är så här att personlighetstester generellt, sådana som ska försöka att avkläda människan hennes yttre skal och framträde då den inre personligheten så att säga. Det är oerhört komplicerat att göra sådana tester. Det hänger ihop med hela begreppet personlighet som är ett väldigt komplext begrepp. Vad är vi för slags personer egentligen? Vad är vi för människor egentligen?
Låt säga att du svarar på ett test, ett mer avancerat personlighetstest. Vi säger att du är vänsterhänt, att du gillar att kampa, att du vill ha barn. Då säger det ingenting.
Fast det säger ju att du är vänsterhänt och att du gillar att kampa och att du gillar barn.
Nej, faktiskt inte. Det säger att du upplever dig själv som en person som gillar att kampa, kanske till och med kampa med barn omkring dig. Men det är bara just den stunden du svarar på testet. Och även i den stunden du svarar på testet så behöver det inte stämma. För vi har nämligen inbyggt i oss en bild av vilka vi tror att vi är. Vilka vi tror oss, alltså vilka vi vill vara. För att på riktigt veta vem du är så måste du enligt Hans Gordon gå ännu djupare.
Om man går på de erfarenheter som faktiskt finns från den psykologi som var väldigt i ropet för 20, 30, 40, 50 år sedan och som bygger väldigt mycket på psykoanalysen och den, inte bara den teorin utan på den metodiken och så vidare, då kan man ju referera till det och säga så här att ska man gå i psykoanalys för att lära känna sig själv så är det en process som kanske tar 4, 5, 6 år. Och en del går ännu längre. Och då går man 4 gånger i veckan. Och så lång tid kan det faktiskt ta innan man har liksom öppnat alla dörrar in till alla sina inre rum och beskådat dem och börjat förstå vad det är för en slags person man egentligen är.
Men Simon, det är ju inte ofta att man vill visa upp vem man verkligen, verkligen är. Framförallt inte efter 6 års psykoanalys.
Det är sant. Vem vill prata om sina mörkaste rum på den första dejten? Det kanske inte är så kul. Men just det här att vi alla är latenta självlögnare, att vi går runt och inte ens vet vilka vi själva är, det är ett problem för nätdejtingsidornas tester. Och man har börjat kolla på vad man skulle kunna göra för att lösa det, och en sida har gått långt, Match.com. Vi träffade ju marknadschefen Hanna Bergholm förra veckan. På deras sida där har de matematiker som gör ekvationer för att försöka överlista våra psyken.
I vårt amerikanska moderbolag har vi några otroligt duktiga matematiker som sitter med det här. De sitter och räknar på sannolikheter på hur olika människor fungerar och vem man passar med.
Till sin hjälp så använder de datorer, dataprogram, och de slår ihop all den fakta som vi matar in om oss själva. Men vi har ju precis fått lära oss att vi ljuger, så de tar det här ett steg längre. De kollar på vad vi faktiskt gör när vi besöker en sån här sida. Och sättet vi jobbar på, sättet vi tar kontakt med andra människor, det menar de avslöjar våra innersta självlögner. Och när de har avslöjat lögnerna, då kan de erbjuda oss ett ärligare resultat.
Om vi bara skulle skicka folk det de säger att de vill ha, så skulle vi dels få väldigt ganska mycket större urval oftast. Men det vi försöker göra är att titta på hur agerar folk på sajten. För det kan vara till exempel så att man säger att jag vill absolut inte träffa någon som har barn. Men att vi ser att får den här personen kontakt med folk som har barn, så är de helt okej med att fortsätta den dialogen. Då ser vi att okej, det finns en acceptans till det här fast man säger att man inte vill träffa någon med barn. Och då kan vi helt plötsligt börja matcha ihop mycket bättre. För då ser vi att ja, men de här kan vara. Vi kan också se att ja, men här har vi en kille, han agerar så här. Och han är väldigt lik en annan kille i sin profilbeskrivning. Då kan vi bara titta på ja, men hur agerar du och hur agerar den andra personen. Och sen kan vi sammanföra de här sakerna för att kunna liksom utvidga och titta på vem har du pratat med och vem har den pratat med och så skickar vi emellan. Så det är betydligt och det är så enkelt som att det är matematik bakom för att räkna ut.
Okej, så om jag har förstått det rätt så kan jag alltså klicka i att jag gillar roliga och smarta tjejer som kan tänka sig att skaffa barn men att de gärna kan tänka sig att föda kanske så att jag slipper. Men sen så skulle jag ändå kanske gå in och titta på profiler på medelålders nynazister som kanske har 5 barn sen innan. Vad kommer jag få då egentligen?
Ja, men först och främst så tror jag inte alternativet nynazist finns att klicka i, men låt säga att det skulle finnas det. Och att du skulle gå in och kolla på en sån man. Då skulle du...
Eller en kvinna.
Ja, eller en kvinna. Då skulle du bli erbjuden fler liknande medelålders nynazister med 5 barn. Eller 4 barn kanske. Och det innebär ju i praktiken att matchdatorer vet om, känner dig bättre än dig själv. Och vet om att du har större acceptans än vad du någonsin skulle erkänna här i radio.
Jag tänker på 2 saker. Oavsett vilket datingföretag man loggar in på och oavsett vilket test man gör så har de här en sak gemensamt och det är att de hävdar att de kan matcha ihop dig med en idealpartner.
Ja.
Mm. Och sen så finns det ju en eller fler personer som är mer ideala än vad kanske några andra personer är.
Ja.
Men det här visste vi ju redan, Simon. Eller hur?
Ja.
Vi måste komma med något nytt. Är du med?
Ja.
Har du något nytt?
Ja, jag har något nytt.
Ja?
Ja, men jag har något nytt. Jag har träffat en man som har funderat väldigt mycket på det här med idealpartner. Liksom. Att det finns någon som är bättre än någon annan. Och han har kommit fram till att det faktiskt inte är så.
Kliv på och ta lite kaffe. Jag är snart klar.
Ja, ja. Mannen som just öppnade dörren. Han är terapeut. Han heter Egil Ling. Han skrev för några år sedan boken Från ögonkast till varaktig relation. Och den handlar om hur man ska göra för att hitta en kärlekspartner. Om man ska sammanfatta hans budskap så är det kort och gott tålamod och acceptans. Han tar emot singlar här varje dag och de berättar ofta om testerna på nätet.
Absolut, och det är ju ofta i inledningen då att man i sin profil liksom får liksom vilka som... liksom dating-sidorna tycker man skulle passa ihop med. Men det är ju också ganska många som säger att det de tyckte passa ihop passar inte mig.
Just den här föreställningen att det skulle kunna finnas någon som är 100% match, att det finns en idealpartner, det menar han ställer till det för oss mer än vad det hjälper oss.
Ja, och jag menar, jag ser ju bland unga singlar liksom, de avgör ju inte bara den här idealbilden själv, utan de tar ju med sin partner till kompisarna. Och så går de runt och intervjuar kompisarna, fyller den här killen de här kriterierna som behövs liksom. Så det är ju nästan ett kollektivt tänkande runt den här idealbilden, inte bara på individuell basis.
Okej. Men vem är idealpartnern i Egils värld?
Den du minst anar, till och med den du först kanske dissar.
Jag tror att man ska vara modig, att man ska ge människor som man egentligen inte skulle kanske ha gett en chans, skulle man ge en chans. Vi säger om man går ut och dejtar och träffar någon och så tänker nej men det här händer ju ingenting, det här finns ju ingen dynamik eller... Så tror jag att man ska ge sig chansen att träffa den här personen ytterligare 2 eller 3 gånger. Det här är ju känt via arbetsplatser. Det finns ju människor som har jobbat åratal tillsammans och aldrig känt någonting. Men så plötsligt händer det någonting. Och det tror jag är att då har man också lärt känna varandra. Man ser olika sidor och så här. Och man börjar plötsligt se att det här skulle kunna vara någonting... Eller man känner att det här är en attraktion. Man känner att det här är någon jag skulle kunna leva tillsammans med eller umgås med.
Ja, tänk om man hade den tiden. Och det tålamodet. Du har hört Dating i P1. Maila oss på dating@sverigesradio.se. Producent för programmet var Simon Moser, reporter Samanda Ekman, slutmix Asbjörn Jensen Kragensköld. Programmet gjordes av Basta Produktion för Sveriges Radio P1. Vi hörs igen om en vecka. Hej hej!